Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hej, det här var Jesper. Jag tänkte bara avbryta lite snabbt här för att säga att Hänt på restaurangpodden finansieras delvis av valfria donationer. Det enklaste sättet att stödja oss är att gå in på patreon.com och söka på Hänt på restaurang och gå med i vår Patreon. Förutom att det gör att vi kan fortsätta göra det vi älskar, så får ni också tillgång till exklusivt extra material genom er generösa donation. Tack så jättemycket för ert stöd. Nu tillbaka till programmet. Hej allihopa och välkomna till ännu ett avsnitt av Hänt på restaurangpodden, Sveriges största restaurangpodd. Vi sitter på anrika farmors studio här i naturvackra Stockholm och spelar in lite färnetdoftande internetradio. För här sitter jag, Jesper Borgenstrand, tillsammans med alla tre saxofonsolon från Bruce Springsteens legendariska hit Jungleland 1975. Välkomna DJ Hångel, Charlie Petrelius och Jens Fritjofsson. Hej på er!
Tack så hjärtligt! Oh, vilken härlig introduktion.
Ja, faktiskt bra intro.
Tack så mycket. Jag vet inte om jag sitter bra.
Jag tycker att du sitter väldigt bra. Härifrån så ser det ut som att du sitter bra.
Du sitter superbra.
Känns det bra?
Det känns jättebra. Idag ska vi inte prata om hur man sitter bäst, utan vi ska tala lite om dryck igen.
Yes.
Vi hade ju en liten diskussion på våran AV förra veckan, då vi talade om vad vi skulle prata om idag. Och då var det ett ämne som dök upp som vi kallade drycker som vi hatar att älska.
Mm, just det.
Eller älskar du hata?
Ja, ja.
Hatar att älska låter
ju. Men det här var ju också ett ämne som började lite så, men sen så började det liksom rulla över det mest bara dryck. Och framförallt lite drinkar och goda grejer. Jajamän. Hur som helst, så vi hade tänkt att prata om ett par drinkar som är mer eller mindre kända. Eller nej, alla är ganska kända va?
Sen känns det också som att det är drinkar som vi tycker om.
Ja, alltså ja, alla.
Ja.
Skulle jag säga.
Ja.
men det här med att hata handlar väl lite mer om när de dyker upp opassande i en stressig situation, tror jag.
Ja, men exakt. Och där känner jag att jag är helt ute i med att jag inte har jobbat så.
Liksom. Ja, men precis. Men vi älskar all dryck.
Ja. Ja.
Precis. Jag hade nästan tänkt att Charlie skulle börja idag.
Ja, och jag vill prata om en väldigt välkänd och härlig dryck, nämligen Aperol Spritz. Mm-hmm. En favorit faktiskt. Jag älskar Aperol Spritz.
Jag är lite chockad, för du känns inte som en Aperol Spritz-kille i din coola hipstersmula och lite sådär.
inte för 4,5 sekund känns det som Aperol Spritz.
Jag skulle säga att det är väldigt, väldigt märkligt sagt. Jag skulle säga att Aperol Spritz-älskare är en väldigt gloriös, bred demografi. Jag känner att jag passar in där.
Vad spännande.
Jag tänkte dra lite historia bakom Aperol Spritz om ni vill vässa era öron.
Ja!
Shoot.
Spritz, om man bara börjar med Spritz. Aperol Spritz kommer ju från Italien, men Spritz låter ju inte så här superitalienskt.
Det känns väldigt alpigt.
Och du är faktiskt inte helt ute. Det här kommer nämligen från Österrike.
Okay.
Från 1800-talet när österrikare ockuperade kära Italien. Jag vet inte riktigt varför de här kära soldaterna gjorde så här, men man blandade ut italienska viner med vatten och kallade det då för en spritz.
Mm-hmm.
Jag har läst på lite om det här, det finns lite olika anledningar, eller olika teorier rättare sagt om varför de gjorde så här. En är att österrikarna tycker att det här vinet var lite för starkt, så man blandade ut det med vatten och tyckte att det blev mer smakrikt på detta sätt. En annan teori är att det var en österrikisk general som sa att hans soldater fick bara dricka ett glas vin till maten för de behövde vara stridsberedda. Mm. Men gjorde man en spritz och blandade ut med vatten fick man ta två.
Okej. Okay.
Oh. Men det här är en liten parafrasering till det här med grogg.
Ja.
Ah, ja.
För uttrycket grogg, som alltid med historia, så är det liksom svårt att säga att det finns en teori som är korrekt.
Ja, herregud. Mm.
Det kommer alltid vara ett par olika historier, så får man välja lite själv att säga vilken man tycker verkar mest trovärdig.
Ja, herregud.
Men det här var någon gång på 1600-talet när det var en massa så här skepp som åkte fram och tillbaka överallt.
Upptäckte världen
och framförallt kanske koloniserade och dödade lite folk till höger och vänster. Ja. Och då var det en kapten Grogg som märkte att hans romranson höll på att ta slut.
Mm.
Och alltså de här sailorsarna, vad heter de? Sjömän, ruffiga jävla snubbar. Mm. De skulle göra myteri om spriten tog slut.
Så. Men jag tror att de till och med fick betalt i rom.
Det var det flera som
alltså, dagslönen var att du fick det en skeppa rom.
Säkert, hur som helst. För att det inte skulle ta slut så blandade han ut det med vatten.
Mm.
Så att alla fick sin romranson.
Yes.
Och efter ett tag så började man kalla det här för en grogg när man blandade spriten med någonting, i det här fallet vatten.
I sådana fall så har jag gjort grogg hela min uppväxt när man liksom fyllde på spritskåp, mammas spritskåp. Man fyllde på liksom vodkan och gin och det där med vatten. Ja,
du blandar en häxa, du likställer det med grogg.
Nej, det blir spriten, men jag fyller ju på flaskorna.
Och så var den i frysen och så frös den här klassiken.
jag gjorde ju det, då hade jag ju tagit lite pastis ur pappas barskåp. Och när du fyller på det med vatten, då blir det grumligt, va?
Mm.
Oh.
Då fick 16-åriga Jesper lite panik. Men hur som helst, det var groggen. Charlie, fortsätt. Spritz, mums, gott.
Spritz kan man ju fortfarande beställa idag. Du kan ju beställa både red och white wine spritz.
Mm.
Som är så här att just man blandar ut med.
Du sa att det var två anledningar. Jag tror att det fanns en tredje anledning. De ville bara jävla smitta Lena.
Det är definitivt en möjlighet här.
Ja, det hade jag gjort.
Absolut, de ockuperar ändå Italien.
Ja.
Men det här skedde på 1800-talet, så vi hoppar fram lite till 1912. Mm-hmm. Och vi befinner oss då i Padova, Italien, där två stycken bröder vid namn Luigi och Silvio Barbieri tar över sin kära fars alkoholverkstad.
Imperium!
Ja, skulle man kunna säga. Och efter 7 år så presenterar de sin dryck som då heter Aperol.
Efter sju år. Så det utvecklingen var 7 år för att få fram den här
utvecklingen. Jag vet inte riktigt, vad de producerade innan. Men efter 7 år så presenterar de Aperol som en italiensk aperitif för det italienska folket.
Mm.
Och den här blir väldigt, väldigt populär bland italienare. På 1920-talet någon gång så börjar man blanda det här med sodavatten. Och på 40-50-talet så är det här Italiens mest, eller populäraste aperitivo.
Det är efterkrigstidens happy
precis,
life.
Precis, precis. Och det här blir förknippat med hela Italien. Man tar en Aperol med lite sodavatten som en övergång från arbetet till avslappning helt enkelt. Väldigt, väldigt trevligt. Sen på 1950-talet så lanserar man Aperol Spritz som den serveras idag.
50-talet?
På 50-talet så serverar man, då lanserar bröderna Aperol Spritz.
Med Prosecco?
Med Prosecco, precis, precis.
Okej. Okay.
Man får egentligen inte blanda Aperol Spritz på cava, då vänder sig de här bröderna i graven. Utan den ska blandas med Prosecco. Sedan så, de här bröderna har alltid varit väldigt skickliga på marknadsföring. Och på 1980-talet så gör man lite reklamfilmer. Och man samarbetar även med några modehus. Och lyckas få in Aperol, så det bland annat finns med på Milan Fashion Week i något... Jag försökte hitta lite bilder, men jag kunde inte få fram dem.
Att googla fashion är inte din grej.
Precis, precis, precis. Och det går bra för de här grabbarna. Aperol rör sig ut lite i Europa och sprids. Men det är framförallt vid den här tiden väldigt populärt i Italien.
Mm. Det är fortfarande en lokal grej.
Det är fortfarande en lokal grej. Sen händer någonting som hjälper Aperol att bli det maktimperium som de är idag.
Internet.
För på tidigt 2000, fram till 2008 ungefär, så samlas information och bilder på sociala nätverk.
Mm.
Och det som händer då är framförallt i och med att Aperol Spritz är en väldigt visuellt vacker dryck.
Man ser den på avstånd.
Den ser både god ut, den ser törstsläckande ut. Det är den perfekta sommardrinken.
Mm.
Så sprids den här som en löpeld runt hela världen i stort sett. Till Sverige så kommer den ungefär runt 2010, säger de på Aperols hemsida.
Mm.
Så 2010 så säger de att det säljs ungefär 100 liter Aperol i Sverige. Det här är en siffra som jag tar lite med en nypa salt.
Det känns som det är väldigt lite.
Ja, för Aperol, 100 liter Aperol är ungefär 120-130 flaskor. Och jag vet ju att jag har sett Aperol på fler än 120-130 olika ställen.
Är det här 2010?
Det här är 2010.
Okej, okay. Idag ser det annorlunda ut.
Idag ser det väldigt annorlunda ut. Bara 8 år senare, alltså 2018, så säljs 240 000 liter Aperol i Sverige.
Det där, Jesus! Det är det jag snackar om.
Yes! Och jag tror att vi som jobbade i bar när den här Aperol-smällen kom trodde alla att fan, det här är ju en marknadsföring utan Guds nåde.
Mm.
Men det som Campari Group säger, som äger Aperol från 2003, är att det här har i stort sett gått självmant.
Organiskt.
Precis. Mm. Att drycken florerar på sociala medier och Madonna, Katy Perry, Halle Berry med flera la ut bilder på Aperol Spritz och det blev liksom en jättegrej.
Det är intressant att du säger bara kvinnor. Det är liksom, jag ser Sylvester Stallone med en Aperol Spritz.
Jag tror säkert att Stallone var med på törn också.
Okay.
Det jag ska säga är att jag läser det här innantill från Aperols hemsida.
Och det är en rätt kul grej, för det är ju lite av en modern myt att det här är liksom så här marknadsföringsgeni som har gjort det.
Ja.
Så jag har varit lite förvånad, jag har alltid trott det själv också, så jag har varit lite förvånad när Charlie sa att det här är något som har växt organiskt. Jag
tror inte på saker som växer av sig själva, jag är emot det.
Va? Yes. Är det så?
Organisk tillväxt, nej, det gillar vi inte.
Men det här exploderade ju med hjälp av bloggar och dylikt. Och
influencers kanske?
Influencers kan man säga.
Sådana som vi. Men vad tycker vi influencers om den här drycken då? För jag tänkte faktiskt på det här om dagen när vi satt och pratade om det här. Mm. Vad tycker man om Aperol Spritz? Mm. Jag har nog aldrig druckit en Aperol Spritz i hela mitt liv.
Inte?
Jag har blandat 1 miljard stycken.
Ah.
Men jag har nog aldrig tagit en till läpparna.
Det var lite
oväntat. Det var skräll. Ja. Och nu känner jag att...
Jag kan ju säga att jag har ju förtärt väldigt, väldigt många Aperol Spritz. Som sommardrink på en uteservering i gassande sol så står mitt val oftast mellan kava på is eller Aperol Spritz.
Mm, okay.
Jag tycker de är fantastiska.
Eller piglinshot.
Det är liksom, ja, jag försöker undvika dem faktiskt.
Du gillar drinkar och sånt som har roliga färger. Ja.
Men Aperol Spritz, jag tycker den är super. Alltså den är jävligt god skulle jag säga.
Ja, men den har ju lite den här, den är lite bitter. Men den är så väldigt lite bitter. Och det är väl det som är lite nice. Den är inte bara alltså, söt, den har ändå
Aperol
lite...
Aperol är ju en bittersöt.
Jag tycker inte om att bita i apelsinskal. Det är Aperol för mig. Den smaken.
Ja.
Ja, det är ju definitivt lite
apelsinigare. Nu har vi sålt in det här för Jesper, han ser inte sugen ut.
Jag tycker att det är i alla fall värt att prova, Jesper. Det är en väldigt, väldigt god.
Varför har du inte provat?
Det vet jag faktiskt inte. Men, nej, men jag tror att det har att göra med att jag har liksom blandat 1 miljon stycken.
Du är så nyfiken i dig själv.
Jag är nyfiken gul annars. Ja. Men jag har inget bra svar på det tyvärr.
Nej.
Men vi
provar efter den här sändningen.
Jag får ta en på avvänder då.
Det är så jävla kast, det är oktober. Ska man ta en Aperol Spritz? Det är 9 grader ute. Om man sitter på en pub.
Det är inte där.
Det är såhär pub-häng. En Aperol Spritz. Man har inte fattat någonting av grejen.
Den är väl lite säsongsbetonad skulle jag säga.
Men, vi har pratat om andra drinkar som har blivit hypade genom influencers och filmer och serier och sånt där. En är ju Cosmopolitan, så vi kom fram till att den kommer. Vilken superexplosion efter Sex and the City.
Just det. Mm.
Har vi fler såna?
Ja, det var ju, vad hette han? Draper, va?
Don Draper. Som dricker whisky.
Ja. Ja. Inte whisky.
Han dricker old fashion också.
Ja. Old fashion.
Ja, och sen så Bonddricka. Heter den Vesper?
Nej, Vesper, det var ju den han drog i en av de här filmerna. Men annars är det
Vodka Martini.
Ja, Shaken Not Stirred.
Jag kan faktiskt säga att vi kommer återkomma till Vesper, Dry Martini, Vodka Martini inom strax.
Mm. Oh, vad härligt!
Men annars, vad vet jag, vad heter det där? White Russian från Big Lebowski.
Ja,
det är också en sån där.
Faktiskt väldigt, väldigt gott tycker jag. Ja. Alltså, den har sitt givna tillfälle.
Sen fick jag också... Mojito, en skjuts i och med James Bond.
Mm-hmm.
Vilken film det är vet jag faktiskt inte.
Det är den med Halle Berry tror jag.
Kan det vara det?
Jag tror det.
Dricker Bondan Moje?
Ja, det känns ju...
Det är någonting som Moje... vi kommer återkomma till Mojito alldeles strax.
I sin rosa smoking.
Men Moje har varit med i Bond.
Appletini fick en uppstuds när Scrubs, när han JD drack Appletini också. Att den är så här självlysande... grön. Det här är alla drinkar som man ser på dem, att det är vad det är lite grann.
Mm. Det är som HB fick väl ett uppsving med serien MASH någon gång på 70-talet.
Precis.
Det är liksom, alla har ju sin givna.
Ja.
Läkarspriten!
Jag förstår inte vad du garvar om. Jag tar ju MASH 100% seriöst.
Ja.
Jo, förlåt, det här har vi faktiskt diskuterat.
Jag menar det. Och anledningen till att jag dricker hemkört är för att jag vill vara Hawkeye. Liksom.
Fan, vad äckligt det är med hemkört, inser jag nu. Eller inte jag nu, men det är ju jävligt äckligt.
Min faster, hon jobbade som överläkare. Och hon drack väldigt mycket läkarsprit på det.
Men
hon pratar väldigt långsamt. Jag har inga minne att hon var snabb liksom i konversationen. Jag undrar om det beror på läkarspriten.
Men alltså, en fråga där. Blandar man ut den? Nu har vi växlat lite grann. Men jag menar, den håller väl 90% eller något
sånt där? Där är krokarna, ja.
Och då måste man ju späda ut den lite grann.
Jag har spädat ut den med vodka.
Ja, just det, för du trodde att det var...
När man mätte ju på flaskan, såhär 40%, det är ju bara botten. Vad fan är det här?
Just det,
så man
det där är en klassiker.
Ja.
Men vi fyra stycken här. Aperol Spritz, ja eller nej?
Ja.
100% ja.
Ja, sommartid.
Tre ja, en kanske. Jag vet inte.
Det här är kanske ett avsnitt vi ska ha lite längre fram. När vi dricker Aperol Spritz tillsammans och ser till att Jesper fattar grejen.
Men Aperol Spritz är också, för att återkomma till det vi sa i början, så Aperol Spritz är ju en sån här drink som får en så vet att du får fler beställningar.
Ni som jobbar bara, får ni oftast en beställning så här, två Aperol? Att man bara säger Aperol.
Aperol är ju, alltså det är ju en drink som liksom har eskalerat till det att Aperol är, eller en Aperol Spritz är en Aperol. Ja. Idag i folkmun.
För du skulle egentligen kunna dricka den ren med en isbit i?
Ganska sällsynt skulle jag säga.
Vad håller den för alkohol? Halt?
Jag tror att den ligger på 11% om jag inte minns helt fel.
All right.
Det är inte jättemycket.
Nej, herregud nej.
Jag hade det för ganska många år sedan när jag stod i baren. Så kom det ju fram en snubbe och sa, hej, två Bacardi.
Ah.
Och jag, ja men... Okej.
Okay. Två Bacardi Razz, sugen på rom.
Ja, men vad vill du ha? Vill du ha dem som shottar? Eller vill du ha en Bacardi Breezer? Eller vill du ha en Bacardi och Cola? Eller vad vill du ha? Nej, Bacardi Razz med Sprite.
Oj.
Hur fan?
Ja.
Hur
Hur skulle du veta det?
Nej, men det är klart att hans lokala pub, där behöver du bara beställa en Bacardi så får du din Bacardi Rasmus.
Du tycker han kan stanna där, va?
Ja.
Har alla här druckit hot shot?
Ja.
Ja. Det är ju Galliano.
Svagt minne av detta.
Det är ju Galliano som är the shit i en...
Likören där.
Precis. Och den är från Italien, från Toscana. Mm. Och det är Arturo Vaccari.
Som en finländsk speedwayförare.
Arturo Vaccari. 1896 så uppfinner han den här gula likören. Mm. Som inte såldes sådär supermycket. Folk använde det liksom till att tvätta ur toalettstolar och shit med. För den sålde liksom ingenting. Och den är uppfunnen 1896, så att det är liksom, den är väldigt gammal. Mm. Men 1988,
oj,
så kommer en kille här i Sverige som ska ställa upp i en bartendertävling arrangerad av Löfbergs Lila. Jag vet inte varför de kör bartendertävling, men det gör de. Mm. Svenska mästerskapen i Longdrinks på Svenska mässan i Göteborg. Där kommer en kille som heter Bosse Bergström. Det här är inte påhittat.
Tack, Bosse.
Det här är inte påhittat, men det låter verkligen så. Bosse Bergström, det låter som att man drar ut ur Charles Rö. Men det är det inte. Bosse Bergström, 1988, skapar den här fantastiska lilla shotten. Men från början så var Anisette som var basen i Hot Shot.
Asså?
Det var inte Galliano. Okay. Och han kom tvåa. Men han tyckte att den här var så pass bra. Han vann inte skit, han kom tvåa. Han tyckte den var så bra, den här shotten. Den var så udda. Så han letade vidare och till slut så hittade han då Galliano.
Genialt. Kunde ha varit Strega också, för de är ju jävligt lika varandra. Men du, en fråga här. Jag fattar inte riktigt. Jag är lite äldre. Ja, men, du sa att det var en long drink tävling och han gör en shot. Ja. Hur fan gick det där till?
Jag vet inte om han bara var bakom flötet och missuppfattade arbetsuppgiften. Jag vet inte. Men han ställde upp med det där och kom två ändå med en shot. Det är bra jobbat.
Skickligt.
Finns det en möjlighet att han har gjort den här som en long drink?
Det kan det också vara.
Är Irish coffee en long drink?
En kaffedrink.
Kan vi hålla oss i ämnet? Okay, ja.
Men det roliga är att då har det alltså gått, det här är 1988, yes, och han uppfann, Arturo Vaccari uppfinner den här 1896. Det har ju liksom gått 106 år, så har det varit lite stiltje på det här.
Förädlingsprocessen har tagit lite tid.
Ja. Innan det kickar igång. Men när det kickar igång där på 90-talet, för det här sprider sig, inte genom internet som det fanns knappt då. Men det blir en jättehit här i Sverige och försäljningen av Galliano ökar med 750%.
Oj då. Ja, baklänges.
Ja.
Det är en bra... Det är, på sex år så ökar med 750%. Ja. Och spred sig över hela världen.
Vet man om Galliano-gänget är jätteglada över den här utvecklingen? Att man liksom har tagit deras fina likör och gjort det till en ingrediens i en shot där alla har grädde på näsan?
Jag tror inte att Arturo Vaccari står eller vänder sig i graven och bara, era jävlar!
Nej.
Jag tror att han är jättelycklig.
En viktig del utav det här är ju att Galliano finns i olika former och smaker. Galliano Vanilla använder man ju till att göra Galliano Hot Shots med. Men du har ju också sin Galliano Authentico.
Okay.
Den heter väl så, va?
Jag har aldrig sett din tunga förut. Authentico.
och den är ju lite mer liksom anisbetonad.
Mm. Kan det vara den han började med där?
Förlåt att jag avbryter. Men alkoholhalten i originalet är 42,3%. Mm. Det är ju rätt stark sprit.
Visst.
Men på grund av svenska skatteregler så drog de ner den här till bara 30%.
Tror jag en bra idé.
Precis, jag har ju flaskan här framför mig på, och då står det Galliano Vanilla, alkoholhalt 30%. Den är ju också formad som en pelare. Har du sett det?
Mm. Fast den smalar ju av ganska mycket uppåt.
Ja, och den är formen är inspirerad av pelarna på Colosseum i Rom.
Oj. Det var en jävligt lång passning, kan jag tycka.
Jag har tagit på att den är uppfunnen i Toscana.
Italien som Italien.
Ja. Ja. De är bra på sprit i Italien, får man känsla av.
Men
här är då grejen. Jag har ibland varit utomlands. Jag har begett
Mallorca.
Mig till... Ja, precis. Faktiskt, i Mallorca. Jag har ju sagt att jag inte ska prata om det längre. Nej. Men när jag var där, då beställde vi hot shot. Och de flesta barerna hade ju den Galliano Authentico. Heter det så? Vänta, jag ska googla.
Det är Google-ljudet.
Precis, Galliano L'Authentico. Och när man gör en hot shot på det är äckligt. Det är inget gott.
Alltså?
Ja, precis. Så, och vi försökte
men är det
säga...
för mycket anis?
Ja, men den smakar ju inte vanilj överhuvudtaget. Det är en helt annan grej.
Mm. Aldrig det testade det faktiskt.
Nej, de försökte ju göra grejer på Atentico för ett par år sedan, minns jag. Det var en grej.
Mm. Lyckades de?
Nej.
Nej.
Det var
nej, de lyckades yes. inte.
Ja,
men jag tänker så här, vi har haft människor på månen. Mm. Men vi kan inte lyckas med det där. Det där måste vi lösa.
Men de lyckades med vaniljgrejen så all credit till det.
Och framförallt att det varit en världshit. Jag tycker en applåd till Bosse Bergström som skapade en världshit.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Är Bosse ekonomiskt oberoende idag, eller?
Alltså, du får ingen revenue på en drink som du...
Hör av dig, Bosse.
Ja. Nej, men hur funkar sånt där? Alltså, jag som musiker, om jag skriver en låt så får ju jag stim.
Eller hur?
Kan man ha sånt inom restaurang- och dryckesvärlden?
Nej.
Ja, men att man trademarkar någonting.
En drink,
ja,
till exempel.
Ja, det är svårt det där. Alltså,
det finns ingenting.
Men, alltså, recept finns ju liksom överallt. Och du behöver ju aldrig liksom kolla revenue om du ska göra en... drink.
Nej,
men jag tänker det finns ju mönsterskydd för folk som sysslar med mönster och sånt där.
Jag har aldrig varit med om det. Och jag har ju en drink som har vandrat lite som finns i London och i Prag nu som jag hittar på.
Va?
Berätta.
Yes.
Vad är det här för? Det här lät skitspännande. Vadå?
Ja. Har du en sånt in den själv.
Med det som finns kvar i barskåpet.
Yes, precis.
Det är så lågt på bargolvet.
Men på riktigt, vad var det för drink? Vad snackar du om?
Det här är en drink som jag vet att det är många här som gör versioner på den här, men det är en drink med Hendrix, med gurka, med lite fläder och lite citronjuice.
Det lät som en vanlig gin fast med fläder.
Ja, som vi muddlar lite och blir svingod. Som jag valde att kalla för Cutler Supreme. Som idag har vandrat. Och finns, ja, i alla fall, jag vet att den finns på ett ställe i England. Mm-hmm. Vilket vet jag inte. Jag fick bara en bild av en vän till mig som bor i England. Och sen så finns den på ett hostel i Prag.
Ett hostel.
Ett hostel i Prag.
Iskallt ändå.
Verkligen. Ja. Jag gillar namnet också. Det låter som en sån här R&B-grupp från 50-talet.
Ja. Ja. Nej, det
Supreme.
Cutter Supreme är en gammal skitful bil. Men jag tyckte om namnet.
Eller hur? Ja, men jag känner igen det som en bil.
Ja, det är någon sån här gammal jänkarbil.
Ganska bra namn på en drink ändå. Ja.
Vi pratade om det i något tidigare avsnitt. Där någon hade kommit hem till den här lilla orten. Och skulle beställa, jag kommer inte ihåg vad det var för någon drink, men bartender var så där, skitgott! Jimmy Special ska den heta.
Ja, just det, just det. Manhattan.
Manhattan.
Just det.
Ja, det är lika Jimmy Special.
Kan ni lyssna på ett gammalt avsnitt om henne på det? Ja.
Men bara förlåt att jag flikar in här. Vi har ju väldigt många begåvade bartenders i Sverige och i världen. Men låt säga, man har ju mycket tävlingar som oftast är utlysta av ett spritvarumärke. Mm. Det kan vara, jag säger inga bara för att jag får inte betalt för det ändå. Nej, men det kan vara whisky, det kan vara ett ginvarumärke och så vidare. Ja. När då de här begåvade människorna skapar en så här signaturdrink, får de någonting för det? Är det liksom, eller får man äran att ha liksom vunnit?
Jag vet faktiskt inte, men jag vet att vi ska ta in en tjej i podden om några veckor förhoppningsvis, som heter Emily Hjärtström. Och då kan vi ju fråga henne lite om det.
Yes. Fan vad kul, för jag är jättenyfiken på just det där. För att jag tänker det är ju lite grann så man driver marknadsföring, om man ska vara ärlig. För det kan ju vara skillnaden på succé och dikeskörning. Ja, men så.
Ja, det är spännande. Som sagt, alltså jag vet inte riktigt hur det där funkar. Jesper har ju också producerat några riktigt bra signaturcocktails som
verkligen, jag... Black Bomber.
Vad heter den där fan? Burning Explosion?
Ja, Flaming Explosion 2000.
Just det. Vad innehåller den, om man skulle säga, vad innehåller den för sprit mest? Eller vad är det för tongivande booze?
50-50. Nej, vad hade vi en Flaming Explosion 2000?
Grön chartreuse och lite lime, något mer, och så tänder man eld på den, så har man en jävla isboll.
Perfekt. Ja, precis. Svinbra.
Ja, den ligger på vår Facebook-sida, Hänt på restaurang. Där kan ni gå in och kolla på filmen från killen som gjorde det vinnarkonceptet. Flaming Explosion 2000.
Yes, för att återgå till hotshot, en bartenders mardröm. Avskyr hotshot. Första jag vet.
Ja, men jag älskar, jag förstår det.
Alltså, delvis så blandar den, alltså som sagt, jag bryr mig inte så mycket, det är bara jobbigt när det kommer liksom jävla 40 hotshot, ja men fine. Men det som irriterar mig mest är att den är vidrig.
Jag fattar. Men okej, om jag bara får flika in en grej där, för jag fattar det, därför att om man står i baren och så börjar man närma sig jag skulle säga utlösning, men inte riktigt så illa. Men man är nära att man kommer fram. Ja. Då dyker upp någon jävel ifrån höger och bara skriker 12 hotshots. Och då vet man att okej, nu får jag vänta ytterligare 25 minuter innan jag får beställa.
Ja.
Hatar det. Men annars tycker jag att det är kul.
Det är då du sträcker dig över den här korta tjommen som hoppar före dig kan... Och så skriker bara till bartenden, lägg på 10 till!
Det är jättebra! Ja, framförallt sträcker jag mig över honom när jag själv är 42. Men en sak som jag skulle vilja, och jag tror att lyssnarna är väldigt nyfikna på det här. Mm. Man vill ju gärna göra en snygg hotshot själv, hemma. Yes. Man har det här lilla nubbeglaset. Man har kaffet, man har Galliano, man har lätt vispad grädde. Jag tror till och med att den är skakad på något sätt fram till något sätt. Hur fan får man en skiktad?
Tesked!
Ja, tesked.
Eller... Du bara beskriv det för en idiot som mig.
Det tipset jag gav till en vän till mig när han skulle blanda hotshot hemma. Så sa jag att häll i spriten i ett glas, häll på kaffet, skicka inte, och så låter det stå tills det skiktar sig av sig själv.
Dåligt.
Men vad fan,
häll upp en tredjedel av glaset.
Man börjar med
Galliano först.
Ja.
Och sen så lägger du en tesked lite över. Mm. Om man är cool så har man den upp och ner.
Just det.
Och sen så häller du sakta på kaffe ovanpå den skeden så att det lägger sig ovanpå.
Mm.
När du har gjort det så tar du och lyfter skeden till ovanför kaffet och sen så häller du på lite grädde. Gärna lite lätt vispad.
Just det. Och då blir den ju så jävla snygg som den ska vara.
Då blir den så, och den ska ju drickas så. Alltså jag gillar inte när man får en Galliano hotshot när det är sån spruttgrädde på.
Nej, för
då lägger det som ett lock. Det blir som en bakelse.
Jag vet inte, det var bara någon dag sedan jag drack en hotshot där grädden var så tjockt, kraftfullt vispad så att det blev två hål.
Och där rann spriten och kaffet igenom. Så jag hade liksom kaffe och sprit i facet, ingenting i munnen.
Ja, jag får gå på
tack för det.
Ja, det är tråkigt.
Jag kommer ihåg när den här shotten slog. Mm. Jag var 11 år då. Och det roliga med det här är att min mamma hade varit i Italien, i Toscana. Och det kan ha varit 89. Men Hot Shot hade liksom tagit Sverige med storm. Och hon var i Toscana och köpte med sig en sån här flaska. Och då var det en skiktarsked med som satt fasttejpad på flaskan.
Ah, just nice. Det. Ja. Det har jag ett svagt minne.
Jag och Jesper, när vi jobbade i norra Norrland, köpte in såna här Hot Shot-skedar.
Precis, eller jag fick tag i han som är brand ambassador worldwide för Galliano och sa hej, vi älskar Galliano, vi säljer så bajs mycket hot shots så att du vet inte. Mm. Skicka 20 skedar nyss. Mm. Och då gjorde han det.
Och de är svinsmarta, för då lägger du bara, det är plastskedar. Ja. Så då puttar du på Galliano och sen så lägger du i den skeden. Sen kan du hälla på kaffe.
För den flyter lite grann på.
Precis, själva. Som skickar automatiskt.
Och den sitter liksom i glaset typ. Det är en väldigt intelligent design.
All right.
Och då kommer vi till det lite tråkiga för min älskade mor. Mm. Hon kommer hem med den här flaskan och bara, åh, titta vad jag får tag i. Och så bjuder hon mig på en hot shot. Mm.
Du var 11 bast.
Ja, men det var ju liksom det var ju 2 centiliter sprit eller sånt där.
Det glada 80-talet.
Ja, precis. Vi var väldigt liberala i min familj. Men hon gör en sån där hot shot till mig. Jag tyckte det var jättegott. Smakar vanilj och grädde och kaffe. Yay, jättekul. Dagen efter så är jag hemma själv med min bästa polare Lamberg. Vi kan vara 12 år gamla. Mm-hmm. Och jag hade ju sett hur hon gjorde. Så vi i princip tömmer hennes flaska Galliano.
Jag orkar inte. Ja, men det är det här jag menar. Nej, det är så oskyldigt. Det är bara det smakar vanilj och det är godis. Jo, tills du lämnar lokalen och lilla Henke tycker att det är kul med att göra hot
shots. Det är så superbra marknadsföring för den här lilla skeden. Den är så jävla enkel att en 12-åring kan prutta i sig en hel Galliano.
Så du var jävligt tidigt ute med hot shots helt enkelt.
Ja, jag och Lambe, låt oss säga att vi åtminstone drack upp 3/4 av den där flaskan. Ja. Jag kommit hem med liksom dagen innan.
Härligt.
Jävlar, det var tur att jag hade snabba ben när jag var barn.
Vad säger vi? Ska vi köra en röstning? Hot shot? Ja eller nej?
Alltså, ja!
Ja!
Jag som slipper göra dem! Hurra! Ja!
Ja, ja, alltså, jag tycker att det är jätteäckligt, så jag säger nej på den.
Men, alltså, får jag bara, innan vi går vidare, jag har en rolig historia på hot shot. Eller rolig, den är lite udda. Du som hatar att göra hot shot, jag förstår att det är...
Alltså, jag hatar inte att göra det.
Nej, men det är inte bartender älskar inte när du kommer fram och säger hej, jag vill ha 30 hot shots.
Nej, jag skulle inte säga
att
de...
Det här hände på en bar förra året för mig, där jag spelade i baren. Och då har du liksom koll på det. Det var ett större sällskap som firade något, typ 25-årsfest eller någonting sånt där. Blandat med vanliga kroggäster. Den här stojiga baren. Och så kommer det fram någon från det här sällskapet och säger till bartender, 30 hot shots! Bartendern bara, ja, och sätter igång. Och så när typ hunnit göra typ så här 25 hot shots, så blir det sån jävla slagsmål inne på det här stället med det sällskapet. Så, de blir utslängda. Där står han liksom, 25 färdiga hot shots.
Alltså, då räcker det med att gå med en hot shot genom lokalen, så är de där sålda på 2,5 minuter. Liksom.
Ja,
absolut. Men då var jag ändå så här, nej. Du skojar med mig, du kunde inte ha hållit i 3 minuter till. Liksom.
När jag och Jesper jobbade upp i norra Norrland, då hade vi ju, det blev som en grej under säsongen, att den som fick första hotshot-beställningen, han blev ståendes i hotshot-hörnan.
Alla såg det liksom.
Men då börjar man blanda, sen så hörde man en bartender, ja, gör du 2 till. Ja, absolut. Och så tar man upp 2 glas och så kommer nästa, ja men 4 till. Och, sen, och det bara rullade. Ja. Så jag vet, en snubbe, han fick stå där. Jag tror han stod där i 3 timmar. Och det bara fortsatte. Ja, men jag har 7 till. Okej.
Ni har aldrig provat det här liksom, att ha selektiv hörsel? Nej, men när de lägger första beställningen. Förlåt?
Nej, men det är en sån här, alltså det kommer. Alltså, ja, det bara ratar in. Ja. Så, men som sagt, det är inte... Jag blir lite irriterad på bartender som liksom... Hela, det ser ut som hela världen går under när de får en hotshot-beställning.
Nej,
absolut inte. Det, som sagt, det är lite lökigt ibland. Men vad fan, det är ens jobb.
Det finns få grejer som signalerar brakfest så jävla hårt som en bra hotshot.
Men, det är ballonger. Eller isfacklor.
Eller ljudet av en champagnekork som lämnar sin flaska. Puff. Jag menar, tummen upp för hot shot.
Ja, absolut. Tummar upp för hot shot.
Tre tummar upp, en ner. Yes. Härliga tider.
Jesper, ska du föra oss vidare på vår kulinariska drinkresa?
Jesper Borgenstrand kommer bege sig ut i outforskad mark. Nej, tvärtom. Jag ska prata om gin tonic.
Oj, denna bakis och skakis.
Bakis och skakis drinken. Eller drink och drink. Idag är ju gin tonic mer utav ett koncept än en drink.
Mm. Just det.
Jag tycker det är så jävla roligt. Det är sällan som någon säger jag vill ha en gin tonic utan att fråga, hej, vad har du för gin? Vilka tonic har du? Ja. Vad har du för garnish till den? För någon vecka sedan så kom det på riktigt fram en snubbe. Och jag jobbar i en vinbar. Vi gör väl lite drinkar också. Hej, jag skulle vilja ha en härnö, den blåa, med Mediterranean tonic och rosmarin. Färsk, tack.
Mm. Wow!
Jag bara, vad fan snackar du?
Men du jobbar ändå på en vinbar. Där måste man ju hålla liksom...
Där måste man ju ha färsk rosmarin, för fan, ja. Mediterranean tonic.
Ja. Men vad blev svaret? Var det så här, självklart?
Jag har ju härnö, sa jag, och jag har Mediterranean tonic. Så det kan jag fixa, men jag har ingen
rosmarin. Vad är det, Mediterranean tonic? Eller?
Mediterranean tonic, det är sån, en lite mer floral elegans.
Oj.
På tal om att prata så här.
Ja, verkligen.
Precis, och på tal om det här med floral elegans, det är kul. Jag har ju också kollat lite på gin tonics ursprung. Och som i alla andra ursprung, det kan vara lite blandat, sant eller falskt. Det vet man aldrig riktigt. Men de säger ju att gin tonic uppkom när engelsmännen var i Indien och tjo och tjimma. Mm. Brockar lite med dem.
Tänkte ju säga det.
Mm. Och då så hade de med sig malaria-medicin. Som är kinin. Ett ämne som du
det är svingiftigt.
Utvinner ur en typ av bark från ett träd i Sydamerika. Som det var någon som kom på någon gång på 1600-talet hur man gör den flytande.
Mm, just det.
Jajamän. Men det är väldigt tufft att dricka just kininextraktet. Så det de gör är ju då att de blandar ut den med vatten, socker, lime och givetvis gin.
Givetvis?
Mm. Så det här är liksom egentligen tonic blandades ut med gin för att vara odrickbart.
Så du menar att, okej. Okay. Ja.
Och där av namnet Indian tonic som du läser på flaskorna på Schweppes.
Ja, just det. Jag trodde det hade med Native Americans att göra.
Jag också.
Nej, utan det är det du kommer ifrån. Och Indian tonic är ju ganska kinin-intensiv.
Mm. Jag har hört bara en snabb inflik där att man inte blir bakis med hjälp av kinin.
Kanske. Jag har ju gjort egna utforskningar kring det här och kan bekräfta motsatsen.
Okej. Okay. Ja, okay. Det kan vara att du har en lite högre konsumtionsrate än andra.
Mm, så det är inte mer med det. Men det här 1800-talet någon gång som de höll på med det här, och då uppfanns ju gin tonic som idag är en så här super duper stor grej över hela världen. Men ett av länderna där det varit störst först var ju Spanien. Du drack ju väldigt mycket gin tonic i Spanien. Du hade ju så här gin tonic barer där. Det var ju super,
shit,
super populärt.
Nice.
Nu kan jag inte blåsa på med ett så här schysst år som Charlie gör, utan jag kör lite mer flytande information.
Jag tycker att det är jättebra.
Tack så jättemycket. Framförallt för 10 år sedan när de här gin tonic-explosionen började i Sverige, så kallade man oftast för Spanish style. När du hade de här kupade glasen istället för de klassiska highball-glasen. Mm.
Men det verkar som att det glaset är på väg tillbaka, eller är här redan.
Ja,
det är
ja.
Definitivt här.
Verkligen. Förutom det här med att när Orrefors tog fram sitt GT-glas, så stod det på baksidan, på kartongen, att förskakade drinkar. Det tyckte jag var lite roligt. Eftersom du helst inte då ska skaka en gin tonic. Alltså,
det kan få en väldigt, väldigt oönskad...
Ja, det var någon sån här reklamare som hade suttit och tänkt...
Precis, så idag är ju gin tonic flera olika saker. Om du går på nightclub, då får du den här klassiska Studio 54 Tom Collins-glaset med en lövtunn citronskiva, lite Gordons gin och Indian tonic från Schweppes. Men går du på en cocktailbar, då kommer de ju fråga vilken typ av gin vill du ha, vilken typ av tonic vill du ha, vilken typ av garni vill du ha på det. Mm.
Och vilket typ av liv vill du ha.
Vilket typ av liv vill du ha. Och det här är ju också, folk betalar ju vad som helst, va?
Är det så?
Ja, så länge det är liksom enbär trampade av afrikanska oskulder så kan de lätt bröcka 200 spänn för en fyra. Liksom.
Men för 15 år sedan så var det här shit drink. Ja, så här, ja. Två GT, ja, så bara det, slabbar de runt, hela bardisken var full,
precis,
med
gin. Precis, och det var konferensdricka. Ja. Idag ser ju en sån här ginstronaut ser ner på dig om du har vanlig jävla kubis. Mm. Bara, vad är det här? Ska det vara en stor isbita?
Man ska ha en egen liten såg bakom där man sågar till isbitarna i perfekta storlekar.
Vad tycker du om det, Jesper? Det hela den här, jag vill inte säga pretentiösa, men den här expansionen av just gin tonic. Hela det konceptet.
Jag gillar ju maximering av dryckesupplevelser. Ja. Så jag tycker det är kul att det finns liksom så här 100 olika gin tonics. Jag tycker det bara är roligt. Mm. Och jag dricker det gärna själv.
Du menar att du vill sitta och dricka det själv? Eller att du...
Nej, men jag tar gärna en gin tonic själv. Och jag tar gärna en special Maratione Belabong. Jag tycker det bara är supertrevligt.
Gin tonic är...
Det låter som en förhöjd upplevelse.
Gin tonic är ju ungefär det enda jag dricker. Jag älskar det. Ah. Så när jag går ut så är det en gin tonic. Däremot, alltså jag tycker precis som Jesper att det är jävligt coolt med liksom de här nya ginnen. Och Sverige är ju svinbra på gin.
Men ändå,
är vi det?
Ja, vi är fantastiska.
Men när vi var på ginbaren så beställde du en vanlig.
Precis. Och
du fick en jävla utskällning av borten.
Ja, det fan. Jag var inte imponerad.
Är det sant för att du inte kom med specifika behov?
Ja,
liksom?
Men jag, vad ska jag säga? Jag är en enkel man. Ja. Okay.
Hon visste att han var en väldigt berömd restauranginfluencer. Så hon tyckte han skulle ta hans mest.
Jag älskar gin tonic i dess rakaste, renaste form. Mm. Och jag köper gärna alltså
Gordons.
Inga problem med Gordons. Nej. Med Indian tonic. Love it. Sen är jag inte blyg för att testa lite mer avancerade grejer när jag gärna får en hel regnskog som garni. Det är spännande det också. Men får jag välja själv så tar jag gin tonic old standard.
Jag var på en fest bara för några veckor sedan där man gjorde GTs med gin som kom ur en bag-in-box.
Spännande.
Ja. Det var faktiskt jävligt bra. Ja, men det var bra gin. Alltså jag provade att dricka den neat med en liten isbit bara för att få känna vad det var för karaktär på ginnen. Den var så jävla bra.
Fantastiskt.
Det är en bag in box. Och jag menar, där har du den här sköna feelingen att man bara gluggar på. Problemet är när man gluggar gin ur en bag in box.
Så det går så fort att bli full.
Ja, men det är så här. Det är så när man häller upp vin. Det är bara...
det blir starkare och starkare ju längre kvällen går. Ja.
Vad kul vi har tillsammans. Jag har också kollat på det här. Det visste jag också lite om tidigare. Ginnens uppkomst tycker jag är en ganska spännande historia. Jag vet inte hur mycket ni vet om det.
Inte ett fucking smack.
Det började ju, skulle man kunna säga, någonstans 1500-1600-talet. Så var det ett land som var kingarna på destillering. Vet ni vilket?
England?
Nej.
Frankrike.
De som är bäst på berusning fortfarande var ju...
Ryssarna!
Nej, Holland. Nederländerna.
Jaha, är de bäst på berusning?
Just då. För 4000 år sedan så var ju de king shit på det där.
Right. 4000 år sedan, sa du det?
För 4000 år sedan så var ju de king shit på det där. 400 då? Tycker jag inte ska vara sån. Nej, men då var de liksom världsledande på att göra sprit. Och spriten då var ju inte alls nice. Då blandade de ut spriten med enbär.
Just det.
Juniper, eller juniperus som det heter på latin. Och därför så gjorde de ju då genever som det heter.
Just det.
Ganska mycket socker i det var det. För att spriten var så jävla äcklig. Och enbär är bra. De eteriska oljorna i enbär gifte sig väldigt bra med oljorna och etanol. Så holländarna var tungung på att göra sprit. Och de ville ju också göra sig fria från tyrannernas klor, Spanien. De var ju med i Spanien då. Och engelsmännen ville ju hjälpa till. För det låg ju i deras intresse av att få använda Hollands jättestora flotta då. Så engelsmännen hjälpte ju till när det var det nederländska frihetskriget. Men grejen var den att de slog sida vid sida, bröder som bröder. Men Nederländerna, de var ju tungung.
De var fulla.
Ja, här var grejen. Engelsmännen sa att liksom, Nederländerna kom där, det var Legolas. De bara tjonka, bara fragga alla till höger och vänster. Och Nederländerna tänkte, hur fan kan de vara så jävla bra på slåss? Jo, det var att de var ju fulla, va?
De kände ingen fruktan.
Precis, så de drack sig fulla på genever. Och det är därför som det kallas för Dutch courage. Det holländska modet. Och då så tog de med sig genever till England, tillbaks då. För att visa andra, kolla, du blir full av det här, va?
Mm. Du gör dig fri från nykterhet. Mm.
Men de kunde inte uttala genever, för det var för svårt, så de kallade det gin.
Det hade jag också gjort. Mm.
Så att det är därifrån fyllslagsmål kommer alltså.
Ja, men precis. Och holländarna var ju bäst på det här.
Ja.
Fantastiskt. Vad säger vi, grabbar? GT för eller emot?
Jag är superför GT.
För.
Mm. Ja, verkligen. Ja, absolut. Nam.
Tummen upp.
Ja, verkligen. Handens största tumme upp. Oj,
det var fyra fingrar av fyra meter.
Ja, herregud. Älskar GT. Jens, ska du ta oss vidare på vår kulinariska resa?
Nej.
Nej. Skit vi det. Tack för idag.
Nej, men jag tänker så här, ni har researchat sönder det här jävla avsnittet. Jag har ju liksom bara så här, vad tycker jag om att dricka? Så här blir det en kort lista här på drinkar jag gillar. Nej, för fan. Nej, men grejen är den att när jag hade, på den tiden vi kunde resa, och man dyker upp på trevliga hotell och barer och restauranger, då har alltid mitt go-to place och lite grann en så här liksom avgörande faktor om det är ett bra ställe, det är att beställa in en Negroni. Och då kan man tycka att det är en ganska basic och banal drink, för det innehåller ju lika delar av allting. Så you can't go wrong, men man kan faktiskt det. Och jag vet inte om det är beroende på vilken röd värmet man använder eller ja, lite grann sådär. Men
innan du går vidare, ja. För mig som är komplett noob när det kommer till Negroni, jag tror att jag har druckit det en gång i hela mitt liv.
Ja.
Vad är Negroni?
Man börjar i glashyttan. Där blåser man ett glas. Nej, men man börjar med en liksom, det kallas för old fashion glas av någon anledning.
Okay.
Ett sånt litet glas, ja ni vet, som man får en old fashion i.
Mm.
Sen kan man ha i en isbit om man vill.
Aha.
Sen kan man dunka i gin. Lika delar, alltså gin, röd vermouth och Campari.
Okay,
och sen så kan man ta en liten orange peel. Nu vet inte jag, det sitter två barsnubbar på varsin sida och börjar bli aggressiva.
Inte alls, jag tycker det är jättebra.
Du är jätteduktig, fortsätt.
Jag är livrädd, jag kan säga såhär. Så kan du inte göra.
Okay. Vi tar det här snacket sen, Jens.
Off cam. Ja. Yes. Hur som helst, där har du lika delar. Gin, röd vermouth och Campari, is, orange peel. Så.
Jag är ju så förälskad i Negroni så jag till och med har den tatuerad på armen.
Va?
Va? Kan du visa till kameran här?
Oj, jag tror det där var en infektion.
Ja, det är många som tror det.
Jädrar!
Fan vad ballt.
Det är min absoluta favoritdrink. Jag tycker den är helt magisk.
Den har sitt ursprung.
Vad coolt.
1919. I vilket land tror ni?
L'Italia.
Ja, det är i Florens.
Vad fan är det med oss svenskar och italiensk sprit?
Ja, det är väl det enda som finns på bolaget. Jag vet inte. Det är mycket italiensk sprit på hyllorna där. Och det är en överste som i själva verket gillade americano.
Mm-hmm. Mm.
Som är ju en variant på det här. Men bytte Negroni, han ville liksom ha det lite mer sting i det. Så han bad dem att byta ut sodan mot gin. Så det var så den kom till.
Wow.
Mm. Ja.
Vet du när det här var?
1919.
Fantastiskt.
I Florens. Vi är i Italien igen.
För 100 år sedan, 101 år sedan.
Ja. Sen gillar jag den här effekten också, den så kallade Negroni-effekten. Det är att man blir mjuk i knäna jättesnabbt.
Det är något vi alla uppskattar.
Ja, men vet, man tar några sippar och så känner man direkt den här värmen. Vi ska inte underskatta belöningssystemet när det gäller drinkar. För vi pratar smak och hej och hå. Men det är ganska många som tar en drink för att komma in i matchen. Jag tror att det finns ett stadie i tillvaron där man lämnar den här bärsen bakom sig och tar en drink istället.
Ja.
Har vi kommit dit allihopa?
Ja, du är ungefär 100 år äldre än vad jag är.
När jag går på restaurang, så, alltså för 20 år sedan, så fanns det inte på kartan att man skulle ta en fördrink. Det var om man var riktigt jävla fancy pansy. Nu är det ganska ofta ändå som jag drar en fördrink innan maten liksom, man kommer till restaurang.
Verkligen. Men där vill jag ju slå ett slag för typ lite sherry och oliver.
Ja,
sherry och oliver.
Det är fan vad äckligt. Nu går vi vidare. Jag vill inte höra nu. Jävla såsjävla sherry.
Men jag tycker faktiskt att du visade upp din tatuering mot kameran. Mm. Det är i mitt sammanhang lite för vagt. Vi måste ta en bild och lägga ut på
Vi kommer lägga ut det här på våra sociala medier. På Facebook heter vi Hänt på restaurang. På Instagram heter vi just nu Restaurangliv. Och vi har även YouTube-kanalen. Håll i er! Hänt på restaurang!
Så ni som vill se
vilken jävla unison.
Där kommer vi lägga upp lite olika spännande saker. Så ser det ut.
Så ser det ut. Då kommer ni få se min tatuering. Negroni i alla fall. Ja. Tummen upp från Charlie P.
Ja.
Tummen upp från J-Bo också.
Mm.
Ja. Ja, jag kan inte uttala mig. Jag har druckit det en gång, tror jag.
Okej. Okay. Ja. Ja, men det är ganska vanligt att folk tycker att den är för bitter. Att den är lite bäsk, att det är hög vuxenfaktor på den.
Men jag gillar faktiskt din inställning där, att när du går till ett nytt ställe, ta en Negroni bara för att kolla. För alltså, Negroni som sagt, tre ingredienser, men väldigt, eller inte väldigt, men den är svår att få till al dente.
Och lite grann den här liksom att man ska se att bartendern tar det här lilla orange pilet och drar det ut med kanten på glaset. Då är det riktigt bra. Då jävlar det. Ja, då är det svårt att hålla sig.
Det känns som du är väldigt lättflörtad. Tar han apelsinskalt och drar lite i glaset så är jag hemma.
Ja, absolut.
Verkligen, jag gjorde bort mig precis. Jag tog en Marianne här i munnen. Och jag vågar inte riktigt tugga.
Och nu ska ni veta, men det var ingen sponsring, utan det är så att det är Marianne som gäller.
Ja, det är vårt godis of choice. Men medan jag tog in med den här, kan väl Charlie dra en drink till, för vi har någonting mer som är påläst, tror
jag. Yes, det har vi. Och jag kommer prata om en lite okänd drink. Mm. Nej, jag ska prata om mojito. den är ju poppis. Och jag besökte intranätet för att läsa på lite om mojito. Och det jag kom fram till är att mycket delade meningar kring var mojito kommer ifrån. Bara namnet mojito finns det flera olika versioner av. En utav dem är att mojito uppfanns av afrikanska slavar som arbetade på Kuba. Mm-hmm. Som gjorde ett sockerrörselixir. Någonting som vi idag känner till via rom. Mm. Som man då blandade med ett sötat sockerlagsvatten och citron. Eller lime, rättare sagt. Inte citron, lime. Mm. Som man drack väldigt mycket. Och man kallade det för mojo. Och mojo betyder placera lite spådom.
Oj då.
Ja. Mojo.
Ja, ja.
Och man kan tro att det är starten till den här mojiton, för afrikanerna tog ju med sig voodoo-kulturen till Karibien, som sen blev ganska stor. Så det är en version. Nästa är att det var en engelsman, en upptäckare, en resare, någon på 1700-talet, som hette Sir Francis Drake.
Ja!
Som skulle åka till den lilla kolonin Havanna och skulle plundra den på allt den ägde och hade. Men när han nådde Havannas hamn så var ungefär 100% av hans besättning hade fått skärbjugg.
Mm-hmm. 100% bara?
Ungefär 100% av hans soldater hade fått skärbjugg. Så istället för att plundra så frågade han om hjälp från de som bodde i Havanna.
Ursprungsbefolkningen.
Precis. Mm. Och han fick då ett...
Det blev inte som han hade tänkt sig alls.
Krig!
Förlåt.
det skete lite där. Ja. Men de var väldigt glada i att hjälpa honom. Så de gav honom ett litet elixir som bestod av mynta, blad, sockerrörsjuice och lime.
Det låter nyttigt.
Som då botade hela hans besättning. Och idag vet vi att det är myntan och sockerrörsjuicen spelar ingen roll, utan det är ju limen som man behöver när man har fått skärbjugg. Precis. Mm. Som man kallade då för El Drake. Förmodligen döpt efter den här kaptenen då. Mm.
Francis Drake.
Kanadensisk.
Är det hiphoppan?
Ja,
precis.
Ja, exakt.
Han startade mojito-trenden. Och sen så finns det också folk som säger att allt det här är bara bullshit, utan det är, den här drinken är döpt efter en kubansk marinad som heter mojo.
Mojo rojo.
Precis, som är baserad på lime. Det är därifrån det kommer. Så vart det kommer ifrån, hur de fick namnet, det vet vi inte. Men vi vet att första gången den dök upp var på 1920-talet på en strand som heter Playa del Mariano.
Det låter så otroligt påhittat, allting! Men vi kör.
Det här är draget direkt från intranätet, och som vi alla vet så ljuger jag aldrig internet. Nej, utan det är sant. Det här var en strand för arbetare i Kuba, och man vet att där serverades det i alla fall en version av mojito som vi känner till idag. Men sen så togs den här drinken till La... Skitsamma, det är en av Kubas kändaste ställen.
Vad heter det här stället?
Copacabana.
La Bueguedita de Medio.
Ah, si. Ah, där!
Precis. Ett väldigt känt ställe på Havanna. eller i Havana. Och där finns det en bartender som tog på sig äran för att han har skapat det här. Det som många mojito fantastiskt säger att det där är bullshit, han har snott det någonstans ifrån. Hur som helst var det där som den tog språng ut i världen tack vare vem då?
Drake!
Ja, bra gissning. Ernest Hemingway. Han tog den här drinken till USA som sen spridde sig över hela världen och blev väldigt, väldigt populär.
Jävlar. Sen tog han sin stortå och satte den i avtryckan på ett pumphagelgevär och sköt sig rakt in i munnen.
Där, jag vet inte. Där blev den så ganska mörk.
Be careful, kids.
Han gjorde en Kurt Cobainare.
Jesus Christ. Okay. Hur som helst, har ni historien på köra mojito? Det är därifrån den kommer.
Ja. Det är det som den kom från tre olika destinationer. Men en sak som vi vet med 100% säkerhet det är, vem tog sockerröret till Västindien?
Drake!
Nej, tänk till här nu grabbar.
Sockerröret till Indien säger du?
Nej, Västindien, som tog med sig
Marco Polo.
Ja, det är inte, det var ett fel håll.
Va?
Men han, Vasco da Gama.
Han drog absolut, men ja, absolut. Nej, men det här är en gammal klassiker. Christopher Columbus tog med sig sockerröret till Västindien och så skapade där, ja, därmed förutsättningar för den här underbara romkulturen som
precis,
vi tycker så mycket om.
Precis. Ja. Hur som helst, mojito, vad tycker vi om det? Det är väl en god jävla drink.
Det är bra. Ja,
fem jävla plus, älskar mojo. Ja. Grejen är den att jag tycker mojito är jättegott och jag tycker det är ganska kul för den kan ju se ut på väldigt många olika sätt. Mm-hmm. Den klassiska svenska serveringen är ju det här i highballglasen och bara en massa krossad is.
Och en jävla massa mynta, va?
Och en jävla massa mynta och lime och höger och vänster. Men Charlie P, du som har varit i Kuba, hur serverade de den där?
Nu ska jag faktiskt vara helt spikraka mot er.
Aldrig varit där.
Jo då. Det kan jag säga. Jag åkte dit med förhoppningen och dricka mojito. Men det blev faktiskt inte så mycket mojito utan jag beställde rom. Och jag tror att jag har dragit den här historien att när du beställer en rom i Havanna så får du ett glas med is, du får ett glas med 3-4 limeskivor och du får en flaska rom.
Fan vad jag gillar det där alltså.
Men jag drack faktiskt en mojito och jag måste nog faktiskt säga att den serverades på ungefär samma sätt.
Många som andra som har varit i Kuba, de får ju den ett vanligt ett vattenglas, isbitar, alltså kubis,
ja,
och då lite lime och sån här mynta, rom och chonkaronker. Därför du brukar kalla det för Cuban style när du serverar mojito med hela isbitar.
Ah, istället för kross.
Ja, precis. Och det nördigaste som någon någonsin har gjort som alltså cocktailbar, jag jobbar med barchefen, var så jävla, oh jag är så balva. Så vi serverar våra mojitos half cuban. Så vi kör först med vanliga isbitar, sen toppar vi med crossed is.
Jag ville komma till den delen. Kan mojito bli en sån som gin blev? Alltså att gå från en Pelles plåt och snöröjs drink till att alla ska ha sig, ja men jag tar bara topplöven på myntan och jag har halvkrossad is och kross, ja.
Nej, det skulle
kommer
säga.
Den alltid serveras som den gör? Eller
däremot
kommer det bli
så
nästa fluga?
Det är ju väldigt, väldigt populärt att göra twist på mojito. Så du kan få en strawberry mojito, du kan få en passion fruit mojito, du kan få lite sånt där.
Jordgubb basilika.
Jag tror att, ja, det absolut.
Jag tror mojiten kommer vara borta om 5 år.
Tror du det?
Ja,
jag
nej.
Tror den kommer försvinna.
Ja, nej. Den är på tok för god. Och
ni hörde
för
det här först, folks.
Nej, den är på tok för god för att försvinna.
Är det så?
Ja, herregud. Jag älskar mojito. Och jag tycker ju om när du inte får mojito. För vi brukade göra det på en nattklubb som jag jobbar på. Att man serverar med lowball-glas. Alltså små, alltså nästan old-fashioned-glas. Men jag gillar ju när du liksom får mojito i ett jävla steinglas, alltså 70 centiliter. Mycket lime, mycket mynta, redig skvätt med rom och sen så liksom...
Klockrent. Jag håller med dig där, för det, man blir väldigt besviken när man får det här glaset som är fullt med krossad is. Och sen när du har fått ner sugröret i botten, du drar 2 gånger...
Slut.
Sen är det borta.
Precis,
det är ingen drink kvar i den där jäveln.
Helt med. Mojito för mig är en törstsläckare. Jag jobbar på ett ställe, då hade vi de här topparna som man har till shakers. Glastopparna. Mm. De serverade vi våra mojis i, så de har ju 62 centiliter. Och då körde vi med kubis och massa mynta och lime och massa med dricka som man kan mumsa i sig det här under långa stunder. Mm. Framförallt på varma sommarkvällar då man ska dricka en moje. Och jag vill inte ha liksom en shot med mojito. Fuck det. Stora glas.
Det här gjorde jag och Jesper när vi jobbade på Öland. Så kom vi dit och så här, kolla igenom bara. Det fanns flera olika glas. Och så, ja men, vart är era mojitoglas? Ja, det är de där. Nej, de är för små. Så vi tog ju liksom de här stora läskglasen. Ja, men alltså riktigt bastanta jävla grejer. Och det tycker jag är svinsoft. Mm. Så fan, det är...
Jag tror att de flesta är överens om att vill man ha en... Ja, ni säger moje. I'm sticking to mojito. Men jag menar, den vill man ha generös.
Ja, det är en drink som ska serveras generöst.
Mm. Och kostar jättelite.
Ja, herregud.
Men bartender vill inte, det är lite hot shot varning på den. Bartender vill sällan göra den, ja, upplever jag.
Det där är bullshit.
Jag hänger minta.
Ja, men
man vill inte mortla kanske.
Nej, men du har en poäng där. Det är många bartender som inte vill göra mojito för att det tar lite tid, va.
Men jag har fortfarande svårt att ta till mig det. Alltså fan, som bartender så är, ja, du är där för att servera vad som önskas. Om du har det på din lilla meny så ska du väl tillhandahålla det.
Ja,
alltså, det spelar ingen fucking roll för det tar lite tid. Har du något annat för dig? Du har ju faktiskt betalt för att vara där.
Ja. Mm. Har du något annat för dig? Ja, ibland kan man ha ganska stressigt. det ska väl ganska raka. Men så, alltså, som sagt, du har rätt. Fan, står du in bara och kan göra en drick, sluta fan sucka och dra med dojorna.
Ja, det tar bara längre tid för att du ska stå där och sura.
Ja.
Och du får ju bara mindre tid.
Vad är det här för jävla podd?
Men trötta bara, alltså, som sagt, Jesper...
Det är som man kommer fram till DJ-båset och säger, hej, jag skulle vilja ha den långa versionen av Stairway to Heaven, please. Damn.
Fan.
Och DJ:n bara suckar. Och bara,
oh, you got me.
Kom igen, du är DJ för fan.
Fan, kan jag få låna ditt Spotify så kör vi då.
Bra, det var intressant.
Skitintressant.
Vi har väl lärt oss lite om drinkar idag.
Spännande, jag tror det var första gången i den här poddens historia som vi faktiskt var lite pålästa, va?
Så där, ja.
Jag bara hittar på allting. Du, bara snabbis. Vi har inte riktigt tagit upp den jäveln, men det kan vi göra vid ett senare tillfälle. Irish coffee. Tack.
Vi tar det vid ett senare tillfälle.
Ja, ska vi spara? Vi kan väl göra det till oss inte av den här någon gång. Jag tyckte det var kul.
Ja, det var jättekul. Mm. Det här får vi definitivt återkomma till. Men det börjar väl runda ihop för den här dagen. Innan vi tackar för oss, jag lämnar sista ordet till vår älskade Jesper, estradören Borgenstrand, även kallad Leopardmannen. För er som tittar på YouTube så ser ni precis vad jag menar. Och lite dit jag vill komma. Vi har alltså våra sociala medier som vi vill att ni ska skicka in er egna historier och drinkar och whatnot till. Och på Facebook heter vi Hänt på restaurang, Instagram Restaurangliv och på YouTube Hänt på restaurang. Skicka in era shit där, kolla, prenumerera, ha skoj, dela och annat spännande.
Var rädda om er.
Var rädda om er.
Verkligen.
Och testa allt. Mm.
Tack så jättemycket för att ni har lyssnat på Hänt på restaurangpodden, Sveriges största restaurangpodd. Tillsammans med mig, Jesper Borgenstrand, Charlie Petrelius, DJ Hongel och Jens Fritjofsson. Fred, kärlek och fanet. Vi hörs. Hej då!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.